Welcome to Alex Wu's service.
Howdy, potato. Det var länge sedan sist. Det är ju inte så att jag har legat på latsidan, men jag har haft annat för mig än att sitta och prata in i min lilla plastlåda här. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i nostalgi idag. Jag har precis varit på en konsert som direkt hoppade upp på topp 5 av alla konserter jag någonsin har sett, och det är strax över 600 stycken. Det var väldigt trevligt, det är ingenting jag behöver prata om här för det har ingenting med Kiss att göra. Men när jag satt på tåget tillbaka efter den konserten så satt jag och tänkte på vilken konsert som är nummer ett. Man skulle ju vilja tro att det var en Kiss-konsert, Köpenhamn 88 som jag alltid tjatar om, eller kanske någon av reunion-spelningarna eller sådär. Och fram till mitten av 2000-talet så hade jag ju nog sagt, även om det inte hade varit med sanningen helt överensstämmande, hade jag nog sagt Köpenhamn 88 med Kiss. Därför att det var första gången jag såg Kiss, och det är idag den version av bandet som jag älskar allra, allra mest inne i hjärtat. Men som konsertupplevelse var den ganska fattig. Jag var 11 år och jag visste ingenting om hur en konsert förväntades vara. Jag satt på läktaren med mossan. Jag visste inte att man kunde stå långt fram och se personer man tyckte om på väldigt nära håll och så vidare. Det tog några år innan jag förstod själva konceptet konsert. Så jag har mycket mer utav att titta på botläggen idag än vad jag hade av att sitta där, förutom att jag faktiskt fanns i samma rum som Kiss gjorde. Det minns jag att jag uppskattade, men jag tyckte ljudet var alldeles för högt och jag förstod ingenting och sådär. Men jag hade nog sagt Kiss Köpenhamn 88 ändå, bara för att det var där liksom någonting tog slut där. En längtan som jag hade haft sedan, ja, i alla fall 1981. Eftersom det var första gången. Och sen så var det någonting som började där, någonting helt annat. Någonting bättre, någonting nyare. Men det var fram till mitten av 2000-talet. Och som sagt, jag har hunnit se en hel del konserter och en hel del av dem går och har gått rakt in i hjärtat. Iron Maiden är ett av mina stora favoritband. Och jag har fått se dem på allt ifrån stadionspelningar till fruktansvärt dåligt belagd KB-hallen i Köpenhamn och så vidare. Jag har fått se de flesta av mina favoritartister. Jag har fått se King Diamond göra återkomst. Jag har fått se honom innan han blev sjuk. Det är stora grejer. Alice Cooper flera gånger. Spice Girls och allt vad jag nu tycker om. Men man får ju gå, om man ska sätta sig ner och tänka, vad är det bästa jag har sett? Har man sett mycket så är det mer att välja på. Men att en konsert är bra betyder inte att den har berört dig. Det kan bara betyda att Accept i Lund på mejeriet 1993 när de återförenades, det var en fruktansvärt bra konsert. Det är alltså sådär osannolikt bra spelning, skithäftigt låtval och de lät bra. Bla bla bla. Men därifrån till att det var en konsert som jag bär med mig dagligen och funderar på och tänker och önskar att jag kunde få vara där en gång till, det är inte samma sak. Och det allra mesta jag sett har varit bra, annars hade jag ju inte bemödat mig att åka dit från första början. Det är faktiskt bara 2 eller 3 riktiga konserter som jag har gått ifrån. Och de är ju inte Kiss-relaterade på något sätt. Så att man får fundera lite på de som går rakt in i hjärtat. Och oavsett hur mycket jag hävdar att Ace Frehley är min stora idol i Kiss, eller min favoritmedlem är det, och det är, ja, men det är okej, vi gör den distinktionen. Han är inte min största idol, men han är min favoritmedlem i Kiss. Och det är för att han är Ace Frehley och är oberäknelig och har skrivit häftiga låtar och har snubblat och varit väldigt rolig när han var full i tv och så vidare. Han är absolut min favoritmedlem i bandet. Men han är inte min idol. Därför att vad gäller Kiss-medlemmar så är det Paul Stanley som är min stora idol. Och det är han därför att han, hans vision av vad bra musik är, så ofta, nästan alltid, har överensstämt med min. Han har levererat det jag skulle drömma om att kunna leverera. Skiva efter skiva, till och med alltså, när hans sämsta låtar genom tiderna, vilken är den sämsta Paul Stanley skrivna Kiss-låten genom tiderna? Och då väljer jag att bortse ifrån Monster och Sonic Boom, eftersom det är två skivor jag inte tycker om alls. Speciellt inte Monster. Men om jag tar från någon av skivorna jag verkligen älskar. Man skulle kunna ta från Crazy Nights. Vilken är hans sämsta låt på den skivan? Det blir svårt att säga eftersom jag tycker att hela den skivan är perfekt. Jag skulle väl kunna säga Get All You Can Take är väl inte en av de låtar jag spelar oftast. Men det betyder inte att jag tycker den är värdelös när jag hör den. Det betyder bara att det andra är så oändligt mycket bättre. Men det är liksom hans lägsta nivå är inte ens jämförbar med de flesta andras mellan- eller högsta nivå. Därför att han håller en klass som för mig står över de flesta. Det är så. Och det är väl det som kännetecknar en idol. Att jag godtar hans brister och problem och så vidare och älskar det ändå. Och därför, och nu tar vi det en gång, därför är det en jättesorg för mig att han inte kan sjunga längre överhuvudtaget. Han har ingenting kvar och jag kan inte lyssna på det. Det är mitt val. Jag vill inte se det längre efter katastrofspelningen på Sweden Rock. Jag är färdig med honom live, men jag älskar att han älskar det han gör. Jag älskar att läsa allas rapporter om när de är på Kiss Cruise, när de är på spelningar i Barcelona eller i Rio eller i Japan, och att de älskar spelningarna. För jag känner er passion. Jag delar er passion. Och det är en väldigt, väldigt viktig distinktion att göra i så här internettider, när allting kan uppfattas som gnäll och nättroll och hat och så vidare. Att det är en sorg för mig att jag inte tycker han kan sjunga. Men jag väljer att bortse från det och jag väljer att inte lyssna. Det är det som är, det är min grej. Men jag väljer samtidigt att vara lycklig varenda dag Paul går upp på en scen och gör det han älskar. Och att ni andra som har tagit facklan från mig, att ni håller facklan högt och hyllar honom när han gör det han älskar. Där är vi ett. Där är ni och jag samma person. Så har vi gjort det klart. Mycket pladder här nu om Paul Stanley. Och det var det jag hamnade lite i, min tanke. När jag satt på tåget mellan Københavns Hovedbanegård, Köpenhamns centralstation, och trodde jag Helsingør station, Helsingørs tågstation. Tåget stannade inte i Helsingör. Man fick hoppa av i en liten skithåla som heter Nivå och ta tågbuss där, för de hade spårarbete, så jag var inte hemma förrän mitt i natten. Hur så hemskt. Men där satt jag och funderade, eftersom jag nyss då hade haft en nära religiös upplevelse. Och då kom jag att tänka på, efter Kiss-spelningen i Köpenhamn 88 så gick jag direkt med i något som heter Kiss Army International. Nico Cicarone, hur man uttalade, han stod där och delade ut reklamlappar och jag tänkte, en Kiss-fanklubb, den vill jag vara med i. Då visade sig att den fanklubben håller på att expandera och blir översatt av två personer som heter Niklas Olsson och Rickard Göransson, som då är så att säga den svenska filialen. Så prenumererar man, eller går man med fanklubben, så får man tidningen Strike, och den är på engelska, men man får den översatt också av de här två. Niklas bodde dessutom i Glumslöv, bara ett par mil från där jag då bodde i Helsingborg. Det här var återigen ett uppvaknande. Okej, allting är inte vad det är till synes, utan det finns mer. Det finns information att hämta. Och 1989 så händer en grej som för en 12-åring är oöverstigligt häftig. Vilket dyker upp då i de här, vad ska man säga, i de här blaskorna i Strike och även i den svenska Kiss fanmail som leddes av Mikael Lindeborg eller någonting sånt. Salma och Eva inblandade och så vidare. Den sköttes lite illa, den fanklubben. Man skickade in en hundring till en adress som stod i tidningen Okej, och sen så hoppades man att man skulle få något, och det var det inte alla som fick, har jag fått veta. Jag vet inte om det stämmer. Jag fick två tidningar och sen fick jag en tidning från någon Kiss Army Holland, Kiss Explorer Army, därför att de skulle göra ett samarbete. Sen rann det hela ut i sanden. Den fanklubben var inte lika välskött som Strike och då Kiss Army International var. Var min uppfattning, och jag tyckte det var lite konstigt. Men det kom då en svensk liten blaska och en Strike-tidning där man kunde läsa om Paul Stanleys soloturné. Och det här, alltså nu hade jag då precis sett Kiss och tyckt, nu tycker jag då att jag vet allt om hur det är att gå på konsert, men så bara, ska han göra solo? Och så tittar man, det var en intervju i Kiss fanmail och det var det säkert i Strike också. Och så ser man låtarna han spelar, bara, men Jesus Amalia, hennes bror och deras get. Han spelar ju låtar från soloskivan. Det var ju lite ovanligt, det kan ju Kiss aldrig ha gjort min sann och dag. Och det stod även i någon av tidningarna att han körde Just a Boy på någon av spelningarna. Och det är bara, nej, det är inte sant att han spelar låtar därifrån. På det hela taget så Paul Stanleys soloturné 1989 blev för den 12-åriga Alex det ouppnåeliga. Speciellt när det då bara något år efter dyker upp en film därifrån. Någon har alltså stått på golvet i en klubb som heter Toad's Place i New Haven, Connecticut. Har någon stått på golvet och filmat hela spelningen, och den har kommit ut och är i förhållandevis god kvalitet fast den är lite skakig. Och där får man hela, alltså han öppnar ju med I Stole Your Love, en låt som inte är spelad live sen då sent 70-tal vad jag visste, och det stämde ju. I Want You hade inte spelats på ett tag. Han, Come On and Love Me. Alltså fattar ni, han körde Come On and Love Me för första gången som 76 blev väl det. Eller till och med sent 75. Nej, den är med i Detroit-kvällarna. 76. En outgiven låt som heter Hide Your Heart, som man ändå, jag visste om den för att den var med på någon, var det Bonnie Tyler som hade gjort en version, och sen var den självklart med på Heart in the Shade. Alltså den hade gjort ett litet namn, men han spelade den innan Kiss hade spelat in den. Det var jättekonstigt. Och så lite då, självklart, Crazy Nights och Reason to Live, Lick It Up, en cover i slutet med ett band jag var totalt ointresserad av då och om möjligt faktiskt ännu mer ointresserad av idag. Communication Breakdown heter låten. Och så körde han Let's Put the X in 6, vilket gladde mig oerhört, för det var en av mina absoluta favoritlåtar i slutet av 80-talet. Den är inte lika högt på listan idag, men jag tycker fortfarande om den. Så jag tänker inte snacka skit om den, men visst, den har ju inte överlevt lika bra som Love Gun, det kan vi ju säga. Paul Stanley soloturné och jag bara, och så då tre låtar från soloskivan 78. Tonight You Belong To Me, som är en av hans bästa låtar genom alla tider. Goodbye och Wouldn't You Like To Know Me. Det här blev det ouppnåeliga. Jag visste att jag kommer aldrig att komma över till USA i mitt liv, för att det kostar för mycket. Jag var 12 år och jag kunde inte förstå hur min månadspeng skulle räcka till en USA-resa. Han kommer inte göra fler soloturnéer. Och jag får titta på filmerna som kommer, för det kom ett par filmer till och kom ljudinspelningar. Och jag får, det här förvaltar jag i mitt hjärta som en av de absoluta höjdpunkterna i Kiss karriär. Så var det då lite konstigt att Kiss var inte med på scenen, men det återigen återkommer vi till att det är idolen Paul Stanley som står på scen. Bob Kulick spelar gitarr, och det visste jag att han hade spelat på Kiss-skivor, för det var ju hyggligt känt redan då. Sen visade det sig lite senare då Eric Singer spelar trummor, och det var ju fräckt för han spelade med Alice Cooper året efter 1990, och sen blev han ju en Kiss-medlem, och det var ju liksom den konstigaste cirkeln i hela världen som slöts, för att det var ju ingen som visste 1989 att Eric Carr skulle lämna oss. Så det var en fin tid, och det var en jättesorglig tid på det sättet att jag visste, det här kommer jag aldrig att få uppleva. Även om jag ser Kiss aldrig så många gånger, så kommer jag aldrig att få se detta. Så händer det lite grejer i Kiss-världen såklart. Jag börjar samla bootlegs ordentligt och få tag i alla inspelningarna från Solturnén 89. Det visar sig att han körde en bit på östkusten då. Det är det vi har filmer ifrån framförallt. Sen körde han ett par gig på västkusten. Det var ju ingen stor turné. Det rör sig om ett par veckor. Ingen stor turné alls. Och på små ställen då, på klubbar. Och det är ju det också. Det är ju på klubbar. Att få se Paul så nära liksom. På västkusten bytte han ut någon låt. Han körde Strutter istället för Crazy Nights. Eller hur det nu var. Det var någon vanlig låt som byttes bort av en annan vanlig låt. Så det var ju ingen som missade de där godbitarna. Men sen kom då 1990 och Hot in the Shade turnén. Och vad ser vi händer där? Helt plötsligt så öppnar Kiss med I Stole Your Love. Helt plötsligt är I Want You med i låtlistan igen. För första gången sedan 83 i Rio. Eller Rio 1982. Nu är det jag och Gene, vi är samma. Sao Paulo 83, det var sista gången de körde I Want You. Och faktiskt på första giget kör de Command & Love Me också. Men den tog de bort efter Lovebox-spelningen den 4 maj 90. Av någon anledning, för den lät ganska bra där. Det är ju en ytterst enkel 3-minuters dänga som inte tar någon plats. Så det är faktiskt lite synd att den, att de inte tyckte den passade in, medan de envist körde Fits Like a Glove, som ju var lite uttjatad redan då. Idag hade jag gärna hört den, men den var med några år för mycket. Men det var ju Jeans paradnummer, han ville skina lite. No, no, no blev ju aldrig den där stora hitten. 1989-1990 där, och Eric Carr lämnar oss 91. Och sen är det som att 80-talet faller i glömska. Och det här tycker jag är så synd. Eric Singer kommer med och man skapar det som rent tekniskt sett är ett av de bästa Kiss någonsin. Och jag var så på när Revenge-turnén satt igång. Klubbspelningarna är fantastiska, Englands-turnén är bra, USA-turnén är hygglig. Den börjar bra men den blir sämre mot slutet när pengarna tar slut. Och de vräker in låtar de inte har spelat på 100 år. Det är ju ett faktum att Eric Carr under sina 11 år i bandet aldrig spelade en enda låt från Heart of Hell-skivan. Det första de gör när Eric Singer hamnar i bandet igen är att de börjar spela Watching You och She. Watching You och Parasite. Och Got to Choose. Och sen dyker Going Blind upp i låtlistorna. Och sen dyker ju även sådana här She och annat sånt. De bara vräker in 70-talslåtar. Och det är där 70-talet börjar komma tillbaka för dem. Till 80-talets sorg. För jag förstår inte riktigt varför en låt som Crazy Nights inte får lov att vara med längre. Den hade gjort sig fantastiskt bra på den amerikanska revenge-scenen. Och det hade varit en dröm för mig att den var med på Alive 3 till exempel. Eftersom de nu ändå valde att göra en låtlista på Alive 3 som inte spelades live. Då kunde man ju, när man nu la in I Was Made For Loving You och gör den bästa versionen av I Was Made For Loving You som någonsin skapats. Då kunde man ju gjort en Crazy Nights som slog alla Crazy Nights-versioner på fingrarna. Fast det hade man inte kunnat utan Eric Carr. Men det spelar ingen roll, man kunde kört den ändå istället för att vi fick Juice en gång till. Tycker jag då. Men 80-talet glöms bort här. Och det blir ju Legio. 80-talet lever fram till och med 1990. Och sen glöms det bort fram till 2000 när de ju ska göra sin farvälturné. För då petar de in Heavens on Fire, Lick It Up och I Love It Loud i setet igen. Trots att det är Ace och Peter som spelar. Så det blir lite kul på det sättet. Screwing up the setlist eller man ska säga. Men det är ändå standardlåtar, Lick It Up. Hur många gånger behöver vi höra den? Heavens on Fire, ja den lät väl okej, för det, han sjöng ju svinbra 2000-2001, det kommer vi inte undan. Men I Love It Loud funkar ju aldrig med den sättningen, det var ju, Peter fick ju inte rätt på detta av det enklaste av trumkomp tyvärr. Men vad händer då? Jo, farvälturnén, ovänskapen som redan har präglat dem sedan återföreningsturnéns början. Och åren går och plötsligt stabiliseras Kiss 2004 efter 2003 års symfoniinspelning och Peter Criss korta återvändande till det som i mitt tycke är den sämsta turné de har gjort när de var förband till Aerosmith. För det var förband de var, ingen kan säga något annat. Det var aldrig någon co-headline. Kiss fick inte använda hela scenen och gå ut på catwalken och sådär. Det är förband. 75-80 minuter, alla låtarna i halvtempo. In med Eric Singer igen och Tommy Thayer på gitarr. Och där skapar de det Kiss som Paul och Gene har velat ha i princip sedan 1977-78. Ett företagskiss styrt av Paul och Gene med två fantastiska musiker, eller en fantastisk musiker och en hygglig musiker. Jag är inte jätteförtjust i Tommy, han är snäll och vänlig och absolut, men jag är inte glad för hans spelstil. Men de skapar ett företagskiss som funkar och blir ju, det ser vi ju, det är ett företagskiss de är idag med Cruiser, de spelar på privata fester. Gör väldigt få turnéer nu för tiden och har blivit två skivor på 10 år och sådär. Men det är det de har sett fram emot, för det är pensionsförsäkringen. Pengarna har aldrig rullat in så mycket som nu. Men någonstans där, 2005, så vaknar den Paul Stanley som har legat, för mig har legat i träda i några år. Han vaknar till liv där. Och där har vi nog bland annat vår egen svenske Andreas Karlsson att tacka för mycket. För helt plötsligt så ryktas de att det ska komma en soloskiva med Paul Stanley igen. Och då hade ju Gene släppt sin asshole-skiva som alla hatar, men som jag tycker är, förutom titelspåret och möjligen Firestarter, så tycker jag det är en hygglig skiva. Den är ungefär lika spretig som hans 70-tals soloskiva. Balladerna är fantastiska. You're My Reason for Living är ju jättefin och där är en låt som, en ballad, jag minns inte vad den heter, jag lyssnar inte på skivan varje dag, men där är en ballad som är så bra så att det är bland det bästa Gene har gjort. Men det är lätt att glömma bort det eftersom skivan heter Asshole, den bombade och det hör till att man hatar den och tycker det är det sämsta han har gjort. Wall of Sound, Wall of Sound. Säkta. I alla fall, Paul Stanleys kreativitet vaknar här. Och han börjar skriva lite låtar med folk från utsidan. Det är då han är som allra bäst. När han tror att han kan göra allting själv så blir det inte lika bra. Utan han behöver outside input. Därför att idéerna han har behöver kanske ibland struktureras. Eller så behöver han bolla en idé för att göra den bättre än bara bra. För det handlar inte om att det bara ska bli bra, utan det ska ju bli Paul Stanley bra. Och då har vi redan kommit överens om att det är ju väldigt mycket bättre än det mesta andra i världen. 2006 får jag en, jag minns inte när på året detta va, jag får en länk redan då, hör och häpna, till några sådana här 128-kodade MP3-er. För er väldigt mycket yngre tittare så MP3 är ett ljudformat, men från början var det ett sätt att inte behöva ha så mycket skivor, utan man kunde lagra musik utan att det tog så stor plats. MP3 är fortfarande ett lagringsformat och man tar bort en massa frekvenser och så vidare, men självklart har den tekniken utvecklats så att till och med jag kan lyssna och njuta av Spotify. Men mellan 2000-talets mitt där, då kodade man rätt illa. Men det spelar faktiskt ingen roll hur kodat det är när man får en soloskiva av Paul Stanley för första gången sedan 1978. Jag låg på soffan i Växjö. Det var i Växjö, så det måste ha varit på sommaren 2006. Eller våren till och med. Jag låg på soffan. Min sambo var borta. Och jag hade väl gett katterna volym. Och tog hörlurarna på. Och förberedde mig för att få höra en ny Paul Stanley 1978. Nu är inte Live to Win en ny Paul Stanley 1978. Och därför blev den första lyssningen inte en besvikelse, utan det var bara, fan, blev det inte mer. Men det är ju jag som tänker fel, därför att Paul var ju 28 år äldre. Och jag var ju också 28 år äldre. Och varför skulle han göra samma skiva en gång till? Det är ju barockt. Jag lyssnade, jag brände ner detta på en bränd CD-skiva. Och jag lyssnade och jag lyssnade. Och jag älskar verkligen den skivan idag. Det är många som tycker det är för smöriga ballader och det är en sån tråkig produktion. Absolut, det är lite det här tråkiga gitarrljudet och så. Men du kan inte komma till mig och säga att någonting Paul har skrivit efter detta ens går att jämföra med en låt som Lift, eller en låt som titelspåret Lift to Win. Och balladen Second to None, som jag hade önskat att han skulle spela live någon gång, men det händer ju aldrig. Where Angels Dare är väl sista låten. Heter den Angels Dare? Alltså, det är lätt att blanda ihop med Maiden-dängan från 83. Det måste vara Where Angels Dare. Det är så bra musik så det är ett skämt. Så man blir nästan förbannad. Hur fan kan du så här långt in i karriären göra en skiva som är så bra? Så tyckte jag när jag väl fattade vad jag skulle lyssna efter. Och så tycker jag än idag. Det är bara fan man aldrig fick uppleva det live, tyckte man. Så kommer det ut rykte om att det är dags för Paul att göra en soloturné. Det låter jäkligt svajigt. Och jag tänkte, 2006, jag skulle flytta från Växjö till Helsingborg. Fan, hade inte så mycket pengar. Jag kommer aldrig att komma till USA. Jag kommer aldrig få säga detta, men han ska göra en soloturné igen. Pan också, det här har varit skitroligt. Då, jag minns inte exakt kronologin i detta, men en av mina allra bästa vänner och äldsta vänner, alltså äldsta för att vi har känt varandra länge, han är gammal också och sådär, men det är mycket ålder. Då säger han att om du fixar konsertbiljetterna så fixar jag resan, får du låna det av mig, så sticker vi till New York. Det här låter, det låter fint sådär. Det är sånt man säger, ja men fan vad coolt, du och jag, vi åker till Istanbul om ett år och så ska vi titta på Black Sabbath och sådär. Men det är sånt man säger, men eller inte man, men det är sånt som många säger, och sen så hela gänget ska åka, sen trillar folk av och sen blir det ingenting i slutändan ändå. Så har det aldrig varit med Sverre, utan när han sa så tog några sekunder för mig att det sjunker in att det kommer fan att hända detta. För att när han säger så, då blir det av. När han har bestämt sig så är det bara till att följa med på resan liksom. Och jag valde ju inte, hade ju inte valt bort det för att jag inte ville, utan jag hade bara att det kommer inte att hända. Jag ska flytta, vi ska byta stad, det kostar mycket pengar. Och åka till New York 2006. Idag kostar det ju mindre att åka till New York än vad det kostar för mig att åka tåg till Malmö. Så, men 2006 var det fortfarande ganska dyrt. Men Sverre bara, vi löser det. Du ska med. Men du ordnar du konsertbiljetterna. Och det gjorde jag. Tur som en jävla tokig hade jag. Gick in och kollade, var väl Ticketmaster redan då. Kostade ingenting. 275 spänn, 310, något sånt. Det var ju fortfarande innan Meet and Greets och innan Golden Circle och sånt jävla hittepåskit. Så att det var, du köpte en konsertbiljett för att gå på en konsert och det var vad det kostade. Paul Stanley skulle alltså spela på en klubb som heter Irving Plaza i New York. Som en del av hans östkustturné. Eller USA-turné får man ju säga. Och Irving Plaza ligger hyggligt nära Union Square, tror jag nu om jag tänker efter. Men det ligger framförallt en gata ifrån 14th Street, 14th gatan. Vad låg på 14th Street, bara gatan ner från Irving Plaza? Där låg Academy of Music och Palladium. Detta visste jag inte då. Detta har jag kommit på i efterhand, att jag var ju skitnära där. Så vi stack över. Jag åkte till New York. Jag fick se Storäpplet för första gången. Det var inte sista, utan nu har det blivit många resor. Så vi stack över och får se Paul Stanley soloturné. Och det här är ju overkligt ända in i märgen. Och att man dessutom på en klubb, inte på någon jäkla stor hockeyarena, utan på en... Så, som att gå och se Kiss på The Ritz ungefär 88. Den här mytomspunna klubbspelningen som man bara kunde drömma om att ha fått uppleva. Och där stod vi. Sverre satt sig på högersidan. Jag träffade någon annan svensk där. Jag minns inte vad du heter. Och det ber jag om ursäkt för. Men det har inte med dig att göra. Utan jag minns aldrig vad någon heter. Jesper ringer en klocka. Och vi tydde oss lite till varann. Vi stod hyggligt långt fram. Vad kan det ha varit? En 5 meter från staketet. Eller nej, inte 5 meter. Ja, svårt att säga. 6-7 personer från staketet, om man säger så. Och förbandet var lika dåligt som alla förband alltid är. Och man tror fortfarande inte att det här ska hända. Alltså, det är så svårt att förstå. När man har sett då Kiss på Stockholms stadion 370 gånger, så men det är så här det alltid kommer att vara nu. För att de har blivit stora igen och det kommer alltid att vara arenor. Men så kommer Paul ut i en fulaste skjorta jag har sett i hela mitt liv. Och ett par byxor. Och ingen peruk. En liten snedlugg. Och bara, ja, jag vill spela lite. Det är kul att ni kom. Och så drar han igång. Sen skriker jag så mycket denna spelning. Det har bara hänt en annan gång att jag sjöng så mycket. Och det var på en Iron Maiden-konsert 2005. Men alltså han går ut tillsammans med ett band som då, det var ju husbandet i Idol eller något sånt. Och då tänkte man också, nej, vad är detta? Ska han gå ut och göra Boyzone? Nej. Paul Stanley har ju krav. Och det borde man ju ha lärt sig ändå. Att han skulle ju inte göra något värdelöst liksom. Så han går ut med ett band som jag fortfarande tycker var så jävla bra. Så att de gjorde Kiss till mångt och mycket på det sättet som jag vill. Alltså mycket bättre än vad Kiss själva lät samma år. Och låter idag, tycker jag. Trummisen tog i för Kung och Fosterland och gjorde en Eric Carr och de flesta låtarna. Det är inte att det gick fort, men han spelar på trummorna på ett sätt som tilltalar mig något fruktansvärt. Och gitarristen Raffaello Moriero, han tog varenda av alla av de klassiska solorna som han skulle spela, återskapade han till 75-80% och lämnade 20% till sin egen spelstil. Som också tilltalar mig oerhört. Och så låtlistan på det då. Mitt i alltihopa. Man kunde ju räkna ut att Paul skulle köra nya låtar. Jag hoppades på titelspåret, det fick jag. Jag hoppades på Where Angels Dare, den fick jag inte. Jag hoppades på Second to None, den fick jag inte. Däremot körde han i Bulletproof. Den andra balladen som är hygglig, Every Time I See You Around. Och Lift, som jag tycker väldigt mycket om. Så vad är det då? Vad kommer han att spela för Kiss-låtar? Ska vi nu tvingas bara sjunga Lick It Up? Och Detroit Rock City? Nej, då är det ju Paul Stanley. Så då, visst, han skulle köra låtar från sin förra soloskiva. Och då gjorde han samma låtar som 89 plus en. För långt in i gömmorna dammar han av Move On, som senast spelades på Dynasty-turnén. Så det var lite... det där svänger ju faktiskt. Det där gläder mig. Det är den... att få höra typ halva hans soloskiva från 78. Det trodde man ju aldrig. Och så petar han lite till. Det blev många klassiker såklart. Men han petar ytterligare lite. Väljer att köra Hide Your Heart igen. En 80-talslåt. En ovanlig 80-talslåt på det att det är en sån som, det blir ju ingen singelhit, men han tycker om den. Och han säger det att alla, tidigt på spelningen, alla låtarna ikväll är mina favoriter. Och då vet vi att 80-talet, då som det som lätt glöms bort med det här bandet, det är inte för att de inte tycker om det, eller han inte tycker om låtarna, utan det är väl för att han inte tror att det funkar på scen idag, när då OKQ8s firmafest förväntar sig Love Gun och Detroit Rock City och bomber in absurdum. Utöver detta så lyckas han med två mål som är så fantastiska så att det, jag vet inte, det, jag har fortfarande svårt att förhålla mig sakligt i ämnet. Att köra Magic Touch från Dynasty, jag tycker den är släpig på Dynasty, det har aldrig varit en favoritlåt. Nej, det är ju för att det var 2006 han förstod hur den skulle låta. Upp med tempot lite. 2006 års version av Magic Touch, den tar 1979 års version, stampar på den, kallar den för Agneta. Det är en så jäkla bra version av den låten. Så att jag är inte förvånad att året efter när Kiss gick ut på sin lilla USA-turné i 4 spelningar, när man fick önska en av 4 låtar. Jag är inte förvånad att den var med där som önskemöjlighet, men de spelar aldrig den, vilket är synd, för den hade kanske funkat med Eric och Tommy också. Men det blev All American Man istället, och den spelades bara på 2 av de 4 spelningarna i vilket fall. Men det är sidospår. Och det kanske allra mest fantastiska står i den andra 80-talslåten som Paul tar fram. Från Lick It Up-skivan, en av mina barndomsdrömmar, A Million to One. Hade han spelat den idag så hade jag aldrig någonsin gått in och lyssnat på det. Det kan jag säga. Hade Kiss kört den idag, det hade jag aldrig velat höra. Den kräver väldigt mycket av honom. 2006 har han 85% kvar. Eller kanske till och med 90. Åt mellan 85 och 90% kvar. Han sjunger väldigt, väldigt bra. Och A Million to One kräver något av honom. Där når han inte riktigt ända fram. Speciellt inte i slutet. Där ett skrik där. Men att få höra då en låt som aldrig skulle spelas live. Den spelades inte live med Kiss på Lick It Up-turnén. Och när en skiva är gammal, då är de ju väldigt dåliga på att ta fram ovanliga låtar från det. Det underligaste, eller det vanligaste exemplet man kan ta fram, det är ju att de körde aldrig Calling Dr. Love på Rock'n'Roll Over-turnén, utan det var först på Love Gun-turnén och tog fram den. Men det är nästan aldrig det händer. Här tog han då fram, och därför blev den aldrig spelad på 80-talet heller, och framförallt inte på 90-talet sen såklart, när 80-talet var bortglömt. Men Paul lägger den här som tredje låt, och de gör en version, det här bandet, som gör att jag ryser över armarna när jag pratar om detta. Rafael Moriero tar Vinnies solo, behåller strukturen i det, petar bara in någon liten Rafael-ton, men i övrigt så får jag även gitarrsolot, som jag har älskat så i så många år. Ett av de få Vinnie-solo jag faktiskt kan spela själv. Det här var en jäkligt bra spelning. Jag skrek mig hes, jag och Jesper, om det var det du hette, annars ber jag återigen om ursäkt. Och jag var utmattad efteråt, för det känns som att Paul var ute på turné, han öppnar sig själv och sådär, men jag i min lilla begränsade del av världen släppte ut någonting den kvällen som jag aldrig trodde jag skulle få släppa ut. I backspegeln så vet vi att hösten 2006, det var sista gången som man skulle kunna säga att rösten var intakt. För redan på våren 2007 när han åkte till Australien så började någonting hända. Plus att de ändrade i setlisten, tog bort Lift och körde I Was Made For Loving istället. Det var ju ett nedköp som heter duga. Och sen har det gått som det har gått med det. Men 2006 på hösten visste ingen någonting om det. 2006 visste vi bara att han gör en soloturné igen. Och han tar 1989 års magi med ett band som ingen direkt kände till. Och han återskapade och han revitaliserade med ny musik, med ett nytt band som ingen känner till. Och med en sju jävla spelglädje. Jag tror det var en triumf för honom själv. Och få visa att efter bråken med Ace och Peter igen och efter knaggliga turnéer och efter Aerokiss 2003. Jag tror det var en triumf för Paul 2006. Att kunna gå upp på en scen och bara för sig själv bevisa att när jag vill och när jag inte låter min tro om vad pöbeln vill ha styra, då kan jag fortfarande vara en annan Paul Stanley. En osminkad Paul Stanley som inte bara lever på de forna rikedomarna med 70-tals hits, utan en person här och nu som är relevant idag. Jag tror det var en triumf för honom. Och jag önskar han hade spunnit vidare på det. Men jag är stolt över att ha deltagit. Min mitt lilla bidrag till detta var att jag fanns på plats i New York och hade låtit de senaste, ja vad blir det, 17 årens hyllande av hans soloturné 89. Jag hade låtit dem bli en sån del av mitt DNA att när jag själv fick ta del av det så förstod jag inte det då. Men det är den enskilda bootleg-inspelning jag har lyssnat mest på i hela mitt liv. Jag spelar inte in den själv. Det här var en skojig tid. En kompis till mig sa att den dök upp på en internetsida. Dagen efter spelningen. Så han laddade ner den, brände den till mig och la den på lådan direkt. Så när vi kommer från Kastrup hem, jag och Sverre, så kör vi in om, jag ska köra Sverre hem, men vi kör in om min lägenhet, kollar posten och tar ut skivan och lyssnar på Paul Stanley New York 2006 i bilen på vägen ut till där Sverre bor. Också, det kändes väldigt absurt. Så fort gick det inte för. Idag går det ännu snabbare. Långt snack om ingenting egentligen. Det här är alltså mitt livs största höjdpunkt. Andra människor, de gifter sig eller skaffar barn och allt vad de håller på med. Utan att förringa min sambo på något sätt, för det är två helt olika skilda korvar och maränger. Mitt liv kommer aldrig att kunna nå den punkten igen som jag nådde när jag stod på Irving Plaza i New York. Det kom nära i tisdags i Köpenhamn. Har kommit nära ett par gånger innan. En gång i Budapest bland annat. Men det, ingenting går så djupt in i hjärtat på mig som detta gjorde. Just för att det var Paul Stanley, min största idol. Det var en låtlista att älska. Det var i New York där han kom ifrån. Ett stenkast från där han växte upp och skapade det som är mitt DNA. Det är så många faktorer som måste in i det. Så det blir, man sitter så här och funderar på det igen när man har pratat om det. Nu har jag inte pratat till någon. Jag har pratat i min plastlåda igen som vanligt. Och kanske är det här kanske blir en sån podd som inte jättemånga lyssnar på, för här kommer ju inga stora avslöjande. Här kommer inga, den låten spelade de live en gång och här har det ju fotot. Utan det här kanske var mest terapi för mig själv. För jag kände, jag kände någonting i tisdags. Jag kände jag måste få ur mig det här på något sätt. Och då är det ju praktiskt att ha en podd där man kan få ur sig saker. Nåväl, i vilket fall. För er som inte känner till hans soloturné från 89, så har jag lagt i Alex Room Service spellistan på min YouTube-kanal, 1277. Där ligger New Haven-konserten, en tvåkameramix med soundboard-ljud. Så det ser nästan ut som en tv-filmning. Den är så himla snygg så det inte är klokt. Hela spelningen och när han skämtar med New York Groove och sådär också. In och titta på den. Och för er som inte har sett 2006-turnén så finns det en köpfilm som heter One Life Kiss. Ganska enkelt gjord, inte en massa Blu-ray-grejs, inte en massa avancerade Avalanche Fighter Deluxe-effekter, utan bara en hygglig tv-filmning. Men en tv-filmning som gör bandet hygglig rättvisa från Chicago. Jag får med det Chicago. Nu är jag nog färdig för idag. Nu har jag pladdrat om det här ett tag. Vi är inne i 2016. Kan ni göra lite reklam för mig? Tiden går fort nu. Den 7 april befinner jag mig på Rydals museum i Kinna tillsammans med Johan Falk. som skrev boken Kiss i Sverige. Han ska prata om sitt arbete med boken och jag ska prata om bandets Sverigespelningar. Det blir, jag blandar lite ljudklipp med lite filmklipp med lite roliga anekdoter och så vidare. Inga stora avslöjande utan mer ett sätt att se tillbaka på de besök vi fått av bandet. 23 april är det Kiss in Time i Stockholm. Jag hoppas att de som kan och vill ta sig dit, för det kommer att bli en väldigt trevlig kväll. Bruce Kulick är ju gäst, gubbevars. Det var länge sedan han var i Sverige och han kommer att spela live med Rocksteady. Han kommer att tillsammans med mig gå igenom Asylum-skivan och framförallt turnén. Istället för att jag gör en föreläsning om detta så gör jag det tillsammans med honom, för det han var med. Så han har... Jag skulle tänkte säga att han vet mer om det än jag, men det undrar jag egentligen. Däremot vet han nog annorlunda om det än jag. Vi får se vem som vet mest. Det kanske blir förhör efteråt. Jag kommer hålla en egen föreläsning om Destroyers, det 40-årsjubileum på Destroyer och vägen dit. Och lite annat smått och gott, försäljning och Alexanders fina utställning och så vidare. Och apropå Alexander och Destroyer Live-gänget, missa för helsike inte deras intervju med Bernt Månsson. Jag satt på flyget hem från Florida här om veckan och hade laddat ner den, för den har precis kommit ut. Det är det längsta avsnitt de har gjort, tror jag. Och man tänker, intervju med Bernt Månsson, en gammal Kiss fanclub-hållare från 70-talet, vad kan det göra? Det är det bland det intressantaste jag har hört i hela mitt liv, skulle jag säga. Efter allt jag vet och kan nu, så jag trodde inte jag skulle kunna bli så tagen av att få vara med om en historia. Men hans historia är verkligen fantastisk. Så in och lyssna på den. Och tack Bernt för de fina orden du sa om mig. Jag blev alldeles glansig i ögonen där jag satt på flyget mitt i natten. Jag var tvungen att lyssna på det 2 gånger och bara säger Bernt Månsson så här om mig. Det var snällt. Tack ska du ha. Jag gör mitt bästa för att förvalta arvet. Sen kommer jag befinna mig i Borås den 20 augusti på någon skivgrej där. Jag ska hålla en föreläsning om Anaheim-spelningen som firar 40 år. Det är självklart historiesnack där också. Och sen har vi Trollhättan Rock City i september. Det får jag nog anledning att återkomma till. Men det kommer att bli en fin stund i livet det också. Med roliga gäster, föreläsning från mig. Och lite andra specialare där som det är värt att hålla utkik för. Ni får kolla Trollhättan Rock Citys Facebook-sida eller ringa Trollhättan Rock Citys telefonsvarare på söndagar mellan 03.00 och 03.15. Kan man höra upp det? Nej, nu driver jag med. Nu ska jag sluta. Det blir tramsigt här. Vi kommer ses någonstans i vimlet i år, hoppas jag. Kom gärna fram till mig. Jag finns på Sweden Rock också och skriver från tidning där. Så kom gärna fram och lägg handen på vänster axel och säg sporten i kvällsposten, Mr. X. Så lovar jag att ni kommer att få en bild på Leif Loket Olsson med er hem. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Så får vi se om vi är i havet då. Adios!